Podplay.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Det är en klar aprildag och på Drottninggatan i Stockholm letar sig vårens första solstrålar ner på den långa gågatan som skär igenom stadskärnan. I andra änden av Sverige har väninnorna Lena Wahlberg och Marie Kide tagit plats på tåget. De är på väg till Stockholm och Nordens största trädgårdsmässa som i år prunkar lite extra eftersom de firar 25-årsjubileum. Hela helgen säljs växter, grillar, frön och alla möjliga och omöjliga prydnadssaker till blomsterentusiaster från hela landet. Samma morgon i Stockholmsförorten Vårberg vaknar en 39-årig man från Uzbekistan redan vid 06-tiden på sin madrass på golvet i en lägenhet som han delar med flera landsmän. På förmiddagen tar han sin axelremsväska, går ut genom porten och tar tunnelbanan in till stan. Utanför en skoaffär vid Odenplan tar han fram mobilen, vänder kameralinsen mot sig själv och filmar. Klockan är 13.20 när han börjar mässa monotont. Det är dags att döda de otrogna. Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd. Över min döda kropp, det är avsnitt 230 med Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och idag även journalist Åsa Erlandsson. Jag sitter återigen i Podplays underbara studio. Oliver sitter vid spakarna. Jag har lurar på mina öron. Mitt emot mig sitter Åsa Erlandsson. Och jag ser orimligt mycket fram emot det här avsnittet. Välkommen Åsa.
Tack så mycket. Jag tycker det är helt rimligt. Jag känner samma förväntan.
Men faktiskt. Och jag sa till dig innan, jag har förberett mig sjukt mycket.
Det har du verkligen gjort, ett sånt ambitiöst upplägg.
Ja, och sen ändrade du det på en gång när jag sa det.
Ja, för det finns ett bättre.
Ja, och jag är som vanligt 10 cm öppen för förbättringar. Nej, men du har skrivit en sån jävla viktig bok. Det var inte länge sedan som det var femårsdagen av dådet på Drottninggatan. Någonting som har förändrat oss alla i grunden. Precis som vid mordet på Olof Palme så finns det ett före och ett efter. Och jag tror att alla våra lyssnare vet exakt vad de gjorde vid den tidpunkten. Då informationen om vad som hände på Drottninggatan i Stockholm nådde dem. Och det är det vi ska ägna avsnittet om, för att du, Åsa, har skrivit en bok om det här. Det kommer jag snart fråga dig om, hur fan du vågade. Men till att börja med, vem är du?
Jag är göteborgare, brukar jag ju fronta, det är viktigt att komma först.
Mm. Men bor i stark identitet.
Ja, verkligen. Och så journalist sedan 25 år. Mm. Mitt drömyrke som barn, som blev sann efter en ihärdigt skrivande av högskoleprov och kämpanden. Och sen på senare år har jag börjat skriva böcker också. Dokumentära böcker. Det finns ingenting som slår verkligheten. Vem behöver fiction när verkligheten finns?
Mm.
Och det här är min fjärde bok, men det är andra gången jag skriver om attentat som skakar Sverige i grunden.
Mm. För att du skrev Det som aldrig fick ske.
Skolattacken i Trollhättan.
Ja, om vad Anton Lundin Pettersson gjorde där. Och den vann du Stora journalistpriset för.
Ja, och det är ju roligt med att folk visar intresse för böckerna, men det ringer nästan fler journalister om boken om skolattacken 2017, eftersom det tyvärr har skett så många skoldåd nu nyligen. Men jag får också förmånen att prata om terrordådet på Drottninggatan, den aktuella boken.
Det är ju samma tema, lite.
Mm.
Varför har du skrivit just de här två böckerna?
Det var nog nästan två frågor igen, höll jag på att säga. Samma tema är det verkligen. Mm. Det var ju en, om jag börjar med samma tema, så handlar det här om ensamagerande gärningsmän. De som är så himla mycket på tapeten nu och som Säkerhetspolisen skriver i sin årsrapport utgör det största säkerhetshotet. Anton Lundin Pettersson var ju en högerextrem gärningsman, och terroristen Rahmat Akilov på Drottninggatan bekände sig till IS, även om de inte ville kännas vid honom. På ytan, om de här två, Akilov och Anton, hade träffats så skulle de ju varit fiender, men det finns ganska mycket som är likt, både i deras levnadsöden och radikalisering och annat. Och sen är det också så att en lärare som överlevde skolattacken i Trollhättan, Marie Kide, dog i terrorattacken på Drottninggatan. Och det är ett ögonblick jag aldrig kommer glömma, när rektorn i Trollhättan ringde och berättade att fan Åsa, nu kommer jag få begrava min lärare igen. Och varför jag skrev boken om Drottninggatan? Jag är så förvånad att ingen hade tagit ett så stort grepp om det tidigare. Det här var det första fullbordade terrorattentatet riktat mot Sverige.
Mm.
Det har kallats det grövsta brott Sverige drabbats av. Det här är händelser av nationellt intresse och internationellt intresse med så många lager i sig. Det kräver en bok för att berätta om. Det har ju skrivits massor både om skolattacken och Drottninggatan. Och som så här, journalist, så den instinkten är det här är redan gjort, det här är redan skrivet. Men är det någonting jag har lärt mig av att hålla på med de här böckerna är att det är så mycket man inte vet och det är så mycket som inte är berättat. Och jag är glad att recensenterna också uppmärksammar det nu om Drottninggatan, att vi trodde vi visste vad som hände, men det gjorde vi ju inte.
Nej. Ja, du har fått jättefina recensioner, och jag sa till dig innan intervjun att jag var ju tvungen att läsa boken inför det här. Jag tycker att den är fantastisk, och det är just som du säger, det är så många lager av information som inte kom fram i de här första snurrande veckorna när man följde jakten och rättegång och så vidare. Men jag har ju en teori på varför, du sa att du är förvånad varför ingen har gjort det.
Mm.
Det är ganska modigt att ge sig på.
Hur då?
Men, jag tänker att det här dådet har ju påverkat allas grunden. Om jag skulle ha bestämt mig för att göra det, så skulle jag ha känt mig väldigt nervös för att göra. Det ska vara värdigt, det ska vara korrekt, det ska inte klägga ner i andras misär. Jag tycker att det är, jag förstår. Du måste ha gått på en oerhörd fin balansgång. Det är modigt. Det är ett modigt projekt att ta sig an. Just för att varenda människa i hela Sverige har en känsla, en åsikt, en insikt om det vidare. Om liksom allt.
Men jag kände mig inte särskilt modig. Och inte heller så nervös. Ibland brukar jag liksom säga att jag är för gammal för att känna mig nervös. Ja. Utan jag tror på att man jobbar på, och jag har lagt ner ofantligt mycket jobb som inte syns i boken, just för att det inte ska, boken inte ska ramla ner i något dike, något sidospår eller någon sidodebatt som är, och jag har bara en sån sak som hanteringen av intervjupersonerna. Jag har ju flera intervjupersoner nu som berättar för allra första gången, som har varit så uppvaktade och nästan jagade i fem år. Och jag har ju bildligt hållit dem i handen, träffat dem flera gånger innan intervjuandet ens har påbörjats, träffat flera av dem efter att intervjuandet är slut för att fånga upp dem. Jag har haft läsrundor. Jag har inte skickat, här får du se dina citat. Jag har skickat hela kapitel så att man får läsa. Inte bara fakta ska vara rätt, tonträffen ska finnas där. Så jag kände att jag har gjort allt jag kan.
Ja. Men jag tror ju givetvis att du baserar ditt lugn på att du litar på din intuition, du är träffsäker, jag vet på vilket sätt du jobbar, du har ju själv intervjuat mig och jag vet precis hur trygg man känner sig som ett av dina intervjuoffer. Så att jag är inte dugg förvånad efter att de har kategoriskt sagt nej i flera år, faktiskt tackar jag. Och det är vi glada för att den här boken tycker jag verkligen fyller sitt syfte. Man får reda på saker man inte visste, vilket är vi vill ju alltid komma så nära sanningen som möjligt. Folk har ju, och det belös också någon i boken, man har ju enorm behov av att fylla i luckor för att göra en händelsekedja rimlig för en i huvudet, så man kan stoppa ner den i något fack och kanske på något sätt finna ett nytt normalt någonstans. Men jag tänkte bara, för att vi ska ta oss igenom det här, en liten ingress. Det är fredag, det är den 7 april 2017. Då kör Rakhmat Akilov en lastbil i hög fart längs en 500 meter lång sträcka på Drottninggatan. Han dödar då 5 personer, men dådet kommer att påverka livet för ett oräkneligt antal människor. Och din bok, den baserar sig då på ett omfattande fältarbete du hållit på i flera år. Den bygger på öppna och dolda källor och på dokument och på samtal med över 100 intervjuer och personer som drogs in i det här terrorattentatet på olika sätt. Du har ju med det från den polisiära sidan, det är vittnen, det är anhöriga, det är människor som har jobbat dolt i kulisserna som inte ens blev kallade på rättegången men som hade en enorm central del. Det är personer som förföljde Akilov på ett väldigt modigt och heroiskt sätt. Alltså det är så många olika delar. Och jag måste säga, jag har ju jobbat med terrorbrott och såna här PDV-händelser som den ringas in under i flera år. Och jag trodde nog att jag hade alla delar av den här berättelsen. Hade jag inte.
Det glädjer mig att höra.
Ja. Ja. Men ska vi ta oss igenom det här nu då? För det första, hur jag tycker att boken uppnår ett syfte för mig. Vad är syftet med boken för dig?
Jag har flera syften, så jag får punkta dem.
Kör!
Samma vecka som attentatet så sa Leif G.W. Persson i Expressen att det var 5 döda, en trist händelse. Men folk, livet går vidare och till sommaren är det en radannons.
Men vad fan?
Det är ett uttalande som jag själv tycker är både stötande och felaktigt. Mm. Ett syfte med boken är att visa attentatets magnitud. Mm. Det var 1000 personer framför den där lastbilen som var nästan 13 ton tung och körde i över 60 km i timmen. Jag har ju suttit timme ut och timme in och granskat övervakningsfilmer och jag kan inte begripa hur så många faktiskt kom undan. Mm. Man kan inte räkna på det sättet, bara 5 döda. Sen är ju dödsfall naturligtvis den yttersta konsekvensen, men jag har ju intervjuat människor som har gömt sig i källare i timmar på Drottninggatan och är utlämnade åt ryktesspridning. Det skjuts överallt, det kommer mer, de hör dörrklockan plinga, är det terroristen som kommer? Jag har intervjuat vänner som har bjöd hit människor som dog på Drottninggatan, som lastar sig själva, som har PTSD, vars liv har stått på paus i 5 år och så vidare och så vidare.
Mm.
Ringarna på det här vattnet bildar ett hav där man inte kan se horisonten och havet består av drabbade människor.
Mm.
Så ett syfte med boken är att visa konsekvenserna. Sen vill jag också sätta in det i ett sammanhang. Jag tror att många har en diffus uppfattning om terroristen Akilov. Att han kom från något land som slutar på stan, och så Uzbekistan, och att han kom hit, attackerade oss och försvann. Jag vill förklara att han var inte alls en ovanlig person. I flera år, han kom ju hit redan 2014. Mm. I flera år var han en i mängden skulle jag säga, i det vi kallar skuggsamhället eller parallellsamhället, som består av ett oräkneligt antal personer, vissa säger 100 000, som jobbar svart, jagar pengar, inte accepterar sitt utvisningsbeslut. Och där var ju han, som sagt, en i mängden. Han renoverade ju komikern Özgnujens sommarstuga på Gotland, vilket väckte ett himla liv. Men nyligen avslöjades det ju att statsminister Magdalena Andersson också hade en svartarbetare, en städerska. Så vanligt förekommande är det här. Det vill jag också berätta. Jag vill sätta in honom i ett sammanhang.
Mm.
I boken spolar jag också Sverige tillbaka i några år. Och jag spolar också Sverige framåt i några år för att också visa konsekvenserna av attentatet i form av förändrad gatubild, fordonshinder, terrorträningar för dagispersonal, förskolepersonal och konsekvenser för enskilda människor.
Mm.
Det här var inget kort svar på syftet.
Nej.
Men syftet med boken är flera. Och det här med, som du sa, att fylla i pusselbitar. jag märker verkligen hur viktigt det är för människor. Jag kan aldrig göra någonting ogjort, såklart. Men jag märker hur välgörande det här med att få fler svar på frågor, få fler pusselbitar. Människor har hört av sig och sagt liksom hur mycket de har, hur mycket det har betytt.
Jag tycker boken också är en... Alltså det är inte bara en skildring över ett händelseförlopp och personer drabbade, utan det blir ju i sig en samhällsskildring.
Ja.
En skildring över det svenska folket, över våra tankar, myndigheters agerande. Det är lite nutidsorientering som man får på köpet.
Svenska Dagbladets recensent skrev att det är en lysande... lektion i samhällskunskap, någonting sånt.
Ja.
Och det blir jag väldigt glad över. För det handlar både om de här 40 sekunderna av massaker, men också om samhället i stort.
Och det är också kanske därför du sitter i den här podden. Vi står ju lite för folkbildning. Vi vill ju att folk ska veta mer. Och sen får man ha åsikter och känslor kring det. 500 meter, 40 sekunder. Det förändrade livet för tusentals människor som var direkt påverkade. Både de som jobbade, de som var på plats, de som kände dem var på plats. Men det påverkade ju oss alla på ett större sätt än så. Jag såg någon siffra, någon som hade en norsk studie som hade sagt att 25% av Norges befolkning är direkt påverkade i grunden av Breivik. Jag tror att det skulle vara kul att se vad är liksom...
Jag tror siffran skulle vara väldigt hög i Sverige också.
Exakt.
Det är den norska stötteföreningen, anhörigföreningen. Och jag tog kontakt med dem för jag blev nyfiken på hur de kom fram till den siffran. Det är ju ett estimat, de har ju bara uppskattat.
Såklart.
Men om vi tar då 1000 personer framför lastbilsfronten... Och sen har jag ju också intervjuat, man får inte glömma att även blåljuspersonal är påverkade i grunden. Även om de har uniformen på sig, de är ju människor först och främst. Jag har ju också mött ärrade jurister, poliser, åklagare Hans Irman beskriver att det här är fallet han aldrig glömmer. Det har krupit under huden på även de som är vana vid mänskligt mörker. Så... Om man skulle sätta någon slags uppskattning över hur många i Sverige som är direkt påverkade av Drottninggatan så skulle vi få en väldigt hög andel här också, det är jag ganska säker på.
Ja, säger inte emot. Själva händelseförloppet börjar ju boken med, det är ju del 1. Där den här bilvägen, det stod att det var Sveriges längsta brottsplats. Den är över 1 kilometer lång, brottsplatsen. Jag ser Anna Jinghede svettas framför mig. Alltså hur man kommer till en brottsplats som kriminaltekniker och utredare och ska försöka säkra spår med alla dessa människor.
Ja, dessutom, man fick ju inte hålla avspärrningarna så länge som man ville.
Nej.
Utredarna fick ju ta strid för att förhandla sig till några timmar till. Men du vet ju, ett mord i en lägenhet, den kan ju vara avspärrad i flera veckor.
Ja.
Här fick man släppa avspärrningarna efter, vad var det? Inte ens ett dygn.
Nej.
För det fanns så himla starkt tryck. Tillbaka till normalitet, trygga folk.
Mm.
Så att det är inte nog med att det var Sveriges längsta brottsplats. Människor sprang ju omkring där.
Ja.
Och när kriminalteknikerna kommer så börjar de också först... leta spår där Akilov inte hade kört.
Mm.
För han har ju en väldigt irrationell start. Ja. Han kör ju runt kvarteren. Så man började också lägga tid på gatustumpar där han faktiskt inte hade varit. För det klarnar inte för en dag efter vilken färdväg han faktiskt hade. Så det här var ju ett jäkla jobb.
Ja, och jag är helt övertygad att vi kommer att återkomma till det här ämnet på olika sätt. Till exempel så kommer ju Anna senare belysa identifieringsarbetet som försvårades av väldigt många olika saker. Brottsplatsen. Alltså det finns ju så mycket att hämta det här. Man skulle kunna ha helt avsnitt om radikalisering, ett helt avsnitt och så vidare. Och så vidare. Men själva händelseförloppet, boken tycker jag både beskriver liksom ett tidsförlopp, men sen gör den också liksom nedslag i saker som hamnar väldigt starkt på min näthinna. Jag får väldigt starka bilder. Till exempel den här kvinnan med den röda rullväskan som räddade livet på 7 personer. Kan du berätta om det?
Ja, det är helt sanslöst.
Ja, visst är det.
Och jag säger igen, vem behöver fiction när verkligheten finns? Mm. Åklagare Hans Irman kallade henne just för kvinnan med den röda rullväskan under rättegången. Det låg ju Agatha Christie.
Eller? Ja, visst, visst. Ja.
Jag har träffat henne. Hon heter Elisabeth, bor i norra Sverige. Hon har aldrig berättat förut. Jag är väldigt glad att hon kommer med sin värdefulla berättelse i min bok. Hon var på weekend i Stockholm och ska åka hem. Men i väntan på tåget så strosar hon på Drottninggatan i solskenet bland många andra. Hon är inne på en inredningsbutik. Och en övervakningskamera fångar henne när hon går ut. Inte ett ont anande. Och när Elisabeth går ut så ska de här automatiska entrédörrarna stängas bakom henne. Och de börjar stängas. Men hon drar ju sin rullväska bakom sig.
Mm.
Så rullväskan tvingar upp de här glasdörrarna. Mm. Och exakt då kommer lastbilen.
Mm.
Och allt det här finns på film. Och det man ser är att en klunga på 7 personer flyger in i butiken. Mm. Det trängs så mycket så att det var nära att de korkade igen. Men de tumlar in i butiken och så kommer lastbilen
dammar förbi. Ja.
Och när jag träffade Elisabeth så blev jag så förvånad. För det visade sig att det tog henne nästan ett år innan hon förstod att hon hade räddat livet på 7 personer. För det som händer är att hon själv viker ut vänster på Drottninggatan, hör det här ljudet av lastbilen och är jäkligt snabbtänkt där. Hon har en bakgrund inom hemvärnet. Det tror jag kan ha spelat roll, för hon tänker direkt terrordåd. Pressar sig upp mot butiksfasaden, vinklar fötterna så att de inte tårna ska vara rakt ut. Böjer in ansiktet och sen kommer bilen och bara sliter, vinddraget bara sliter i hennes hår. Så hon överlevde tack och lov. Men det här som hon och väskan då hade åstadkommit, det tog jättelång tid innan hon fick veta det.
Visst var det hon som också sa att hon hade tvingat sig själv att använda skorna igen?
Ja, när jag träffar henne så rullar hon in sin röda rullväska i köket där vi satt och fika. Och så ställde hon ett par vita jumpaskor på. Och där ser man svarta smutsränder från lastbilen.
Amen.
Och hon har ju försökt terapeuta sig själv i att använda de där skorna igen.
Ja, och en sak som jag tänkte på då och när du även berättade här. Att det är 1000 pers ungefär som är där. Det är 5 som dör. Vilket är helt osannolikt att liksom, det är Sveriges tätaste fotgängs trafikerade plats. Och hur människor har tagit adekvata och bra beslut. Jag utbildar ju på ämnet, som du vet. Du har ju varit med själv. Om det här med vårt starka kampflyktssystem och att det är mycket ovanligare vad man tror att man bara ställer sig som en fyr och snurrar. Att folk gör väldigt bra saker, men ju mer mentalt förberedd man är på det, desto bättre. Och jag brukar säga utbildningarna att om Akilov hade kört på Drottninggatan för 15 år sedan, innan vi har blivit approcherade av väldigt mycket nyheter om terrordåd, så hade många, många fler dött på Drottninggatan. Det är min personliga övertygelse att det var fler personer som tidigare tänkte som Elisabeth, terrordåd, för att vi har en referenspunkt till bil i folksamling. Vad tror du om den?
Jag tror definitivt på den, men med en twist.
Ja.
Och en av konsekvenserna av terrordådet, tror jag framåt, är att den generation som växer upp nu, de barn som minns det här, kommer tolka och reagera annorlunda. I boken berättar jag om prästen Annika Milde som bor väldigt nära Drottninggatan. Och några månader efter dådet så är det en buss som exploderar. Annika tänker olycka, hennes lille son tänker terrordåd.
Ja.
Och det här kan man tycka är sorgligt och hemskt, eller så kan man tycka att det är bra att det är adekvat, att man faktiskt ökar chansen att själv överleva om man har den mentala förberedelsen. Men twisten är att för 15 år sedan gick inte folk med hörlurar.
Nej, spela Candy Crush.
Ja, och det där tycker jag är väldigt intressant. När man ser de här, nästan hela terrordådet finns ju på film, tack vare alla övervakningskameror, vilket var väldigt viktigt i polisutredningen. Och då kan man se att i början är det flest som dör. 4 personer.
Mm.
Efter det fjärde dödsoffret så fastnar ett sånt här betonglejon som står på Drottninggatan i fronten. Och det orsakar ett väldigt högt skrapande ljud. Mm. Och man ser då på övervakningsfilm att nu reagerar folk mycket fortare. Mm. Så, och sen så släpper det här lejonet precis på slutet. Det kraschar in i Orleans och där sker också det femte dödsoffret, 11-åriga Ebba. Men så länge det här lejonet sitter fast i fronten och skrapar så jäkla högt så lyckas man på något sätt då överrösta Candy Crush eller Spotify eller vad det är nu folk går och lyssnar på.
Alltså det enda sättet som kan trigga vårt kampflyktsystem, som är vårt överlevnadssystem, det är ju att amygdalan får en signal att någonting är på väg att gå käpprätt åt helvete. Och de signalerna kan man ju effektivt stänga av med att koppla bort lukt, ljud, syn, känsel och andra tankar som... Nej, det är nog inte det. För det ser vi ju andra då, när folk hör faktiskt signalen men väljer att placera in det i ett fack. Det är nog fyrverkeri, det är nog något annat. Jag ska läsa en kort sak här på temat att folk gör så bra saker för varandra, att man går in i work mode. På marken sitter en kvinna i 60-årsåldern i ljusbrun kamelhårskappa med blödande ben och stora frågande ögon. Konstnären Magnus plockar upp en bit svart plastskrot som ramlat av från lastbilen och spjälar kvinnans ena ben i högläge. Mm. Det är ganska rådigt och tidigt påt. Och det här är ju bara en av jättemånga saker som händer på platsen där allmänhet, civilsamhället, alla på plats faktiskt börjar jobba sig ur situationen.
Och ändå tampas Magnus med skuldkänslor, som så många andra. Varför gjorde jag inte mer? Varför lyckades jag inte varna? Varför kunde jag inte putta undan någon som hamnade i lastbilens väg? Så att det här med, det är så många som bär på skuldkänslor. Men jag har reagerat på samma som du. Han hamnar mitt i ett terrordåd. Mm. Han skulle gå in och köpa någon prydnadskudde eller liknande. Mm. Hamnar i ett terrordåd och börjar göra sjukvården insatser. Ja. Det tycker jag är...
Sen var det en sak som förvånade mig lite, måste jag säga. Här handlar det om en morsa. Hennes barn är ett av barnen som befinner sig på en biograf inne på Drottninggatan. I panik ringer hon en säkerhetskonsult som hon tidigare haft kontakt med. Konsulten är på sjukhuset för en inbokad röntgenundersökning men trycker på nödknappen i maskinen för att avbryta. Trocklar sig ut, rycker åt sig handväskan och fiskar upp mobilen. Stanna där du är, åk inte in till stan. Jag tror att det här är jag. Kan det vara så?
Ja, det
om det
du.
Inte låg fler i MR-röret samma dag.
Ni var tre stycken. Jag intervjuar... Nej, jag skojar. Ja, det är klart att det är du, Lena. Och för lyssnarnas kännedom och min egen trovärdighet så hade jag ju stämt av det här med dig. Så att så är det. Men du är med där på ett hörn. Och då kanske vi ska förklara då att den här biografen ligger mitt på Drottninggatan. Ja. Där befann sig hundratals barn. Och det var ju Guds försyn, om man nu tror på högre makter, att filmen fortfarande pågick några minuter till. Annars hade de strömmat rakt ut framför lastbilen. Mm. Och den här mamman som jag har intervjuat då, ringer ju dig där.
Ja, i panik. Ja. Vad ska jag göra? Mm. Händelserna där inne i biografen är också signifikant för människors handlingskraft, kreativiteten, att börja leka, vända på kuddar, på med filmen, ut med popcorn. Alltså det händer så mycket för att skapa ett normalläge. I ett läge som är allt annat än normalt. Mm. För ju svagare och sårbarare, desto mer kliver man fram och försöker skapa någon form av rimlig tillvaro i en kaosig stund. Det är ändå fint att veta att vi har det i oss. Ja, det skänker glädje och tillförsikt.
Ja, men får jag vara så här jobbig och hela tiden komma med ett men? Boken är också full av berättelser med människor som vittnar om att de inte var kapabla att göra någonting. Jag tänker på 17-åriga Andrea som beskriver att hon känner själv att hon står och bara stirrar på lastbilen. Ja. Och i förhör efteråt säger hon att den körde så långsamt. Alltså hon hamnar i någon slags slow motion-läge och beskriver själv att det var tack vare att en främling gav en hård knuff i axeln som hon överlevde. Ja. Och att om vi går tillbaka till kvinnan med den röda rullväskan så beskriver hon ju också inlevelsefullt det här med att vadå att människor hjälpte. Ja. Vadå att människor öppnar sina hem? Mm. Var det grannar som öppnar dörren för varann? Jag såg inga, säger hon. Hon beskriver att hon faktiskt gick runt i timmar med sin röda rullväska i city.
Såklart.
Utan att ha någonstans att ta vägen. Och till slut hittar hon ett skabbigt motell som hon tar in på. Så det är både och. Alltså.
Såklart.
Som,
och vi har varit inne på det här tidigare i flera avsnitt, alltså hur våra hjärnor fungerar och vad är det som gör att man faktiskt kan jobba sig ur en situation, och det här med att bli handlingsförlamad, att frysa till is. Det finns ju liksom kampflykt, och så finns det den tråkiga kusinen frozen fright, inte gör någonting. Och det är ju rent krasst, lite repetition för kära lyssnare, men om man inte har någon referenspunkt i sitt minnesarkiv, så har ju vårt överlevnadssystem en tombola. Det finns tre lotter: kamp, flykt och frysa till is. Och det finns ju ingen skuld i det, men för vissa blir det frysa till is, och då behöver man någon som helt enkelt kickstartar. Det är därför poliser kan gå fram till varandra och skrika varandra i ansiktet för att kickstarta. Hon fick en, vad sa den, en hård örfil.
Nej, en knuff i kroppen.
Mm. Ja, för att dra igång det där systemet. Och självklart finns det även sådana berättelser från det här. Jaha, och sen kommer vi in då på själva jakten. Och vi kommer inte hinna gå igenom absolut hela boken. Jag fastnade ju givetvis på meningen, idag kommer jag döda eller dö. Mm. Vill du berätta vem som sa det och varför?
Poliserna springer ju gatan fram med dragna vapen. Det togs ikoniska bilder som vi aldrig glömmer. Tre patruller bestämmer sig för att söka igenom Åhléns. Eller de beordras väl att göra det, kan jag tänka mig. Och jag har intervjuat dem allihop. Och då ska man veta att deras ingångsvärde är att där inne befinner sig en eller flera terrorister och det skjuts.
Japp, och de gör ändå.
Och det här tycker jag liksom nästan man ska stanna upp och känna efter en liten sekund. Skulle jag gå in i ett hus där det befinner sig terrorister som skjuter? Och som kan ha så mycket mer kraftfulla vapen än jag själv och vara beredda att dö för sin sak. Jag är väldigt glad att de här Åhléns-poliserna är med i boken, för det har inte riktigt uppmärksammats.
Det är inte självklart. Och du hade också med han som grep Akilov. Som berättade om sitt jobb, och det var också en väldigt fin kontext i att jag har en grundlön på 21 300 kronor och jag tvekar inte, alltså det är mitt jobb. Jag liksom polishjärtat i, man ska ha den, liksom, den ödmjukheten och respekten för det, att de går in och gör det.
Då ska man också veta att inne på Åhléns så är det kaos, det är så rökigt, för lastbilen står ju inkörd genom det kraschade glasfönstret till sminkavdelningen där. Det är så rökt, rökigt, och det är vatten ur brandsprinklersystemet, och det är en automatisk röst som bara lopar, lämna varuhuset. Och det här ska de då söka igenom, flera våningar. Och de närmar sig provrum och drar undan skynket, och varje gång de gör det kan det ju stå en terrorist där. De ser skyltdockor genom röken som de tror är människor.
Fy fan.
Alltså det är ett,
det är som ett övningsscenario som man inte hade kunnat skapa om man ens hade liksom i sin vildaste fantasi målat upp ett scenario.
Och det höll ju på att gå illa. Det blir ju nästan ett blue on blue där. Därför plötsligt så ser en polis en pistolmynning i röken mitt emot sig.
Ja.
Och det visar sig vara kollegan. Och tack och lov så lyckas de
bromsa. Ja, och jag som har gått polisens PDV-utbildning vet ju, det här med idag död jag någon eller dör, det är nog en tanke som de allra flesta poliser tänker när man larmas ut till men alla skolattacker och sånt där som pågår nu. Och känslan av ska jag fortsätta framåt, kommer du inte få ett svar på från högre makt. Du kan bara själv avgöra på vilket sätt du ska dra upp det där draperiet. Eller om du ens ska göra det, eller om du ska lägga benen på ryggen och springa åt ett annat håll. Det är jävligt tuffa beslut som ska tas i varje steg. Och i den här jakten på Akilov så finns det ju massa hjältar i den här berättelsen. Jag kallar dem för hjältar, för den här privatpersonen som helt plötsligt på en bensinmack bara ser en man stå tryckt mot en vägg och har sett polisens signalement och tänker, vad fan, det är nog han. Mm. Till denna, och så att de kopplar upp den här larmoperatören Sara. Alltså det finns så många personer som är av yttersta vikt. Är det någon du vill lyfta upp så här speciellt i jakten, som du, när du arbetade med boken, fick en, inte vet jag, något som väckte något extra inom dig?
Jag måste ta tre.
Du måste ta tre, då tar vi tre.
För de hänger ihop.
Ja.
Vi minns ju alla de här ikoniska bilderna på den stora dramatiska polisinsatsen. Men den riktiga dramatiken skedde i det tysta och har aldrig fångats på bild. Och där, det här berättar jag om i boken. För det var det som skedde i kulisserna som blev avgörande för att Akilov kunde gripa så snabbt. För han hade ju redan lämnat Stockholm City för länge, ja, ja, länge sedan. Han befann sig ute i Märsta och där fanns ingen polisjakt. Nationella insatsstyrkan var beredd ute på Arlanda och säkert på andra platser. Men i Märsta på en bensinmack så var det folk som körde runt och tankade och skulle köpa cig. Och så plötsligt står Akilov där. Och då kommer privatpersonen Micke körande med sin bil. Svänger runt hörnet och bara pang, står öga mot en jagad terrorist. Då har polisen släppt en bild på en presskonferens där på kvällen så Micke känner igen signalementet. Och det här blir då starten på ett 40 minuter långt ensamt förföljande som Micke då gör trots att han är rädd, trots att han är övertygad om att Akilov har sett honom. Och då är det en serie av slump och skicklighet och tur som gör att det är en larmoperatör som heter Sara som först får ett tips från Arlanda Express som Akilov har åkt på. Hon lägger märke till alla detaljer, hur jackan sitter på honom och så. Arlanda Express säger bara att vi har en plankare ombord. Och det är ju inte så spännande. Men Sara lägger de här detaljerna på minnet. Sen en halvtimme senare ringer Micke via sin sambo från bensinmacken. Och då är det samma larmoperatör Sara som tar även det tipset och får samma beskrivning av hur jackan sitter, den är knuten runt midjan och lite andra delar. Och tack vare att hon minns allting och lägger ihop tips 1 med tips 2 så inser hon att men för 17, han är inte ute på Arlanda, han är ute på en bensinmack i Märsta. Men Sara blir inte hörd. Hon vill ju skicka insatsstyrkan och allting, men hon får inget gehör. Det blir nej på det. Så att det är bara Sara och privatpersonen Micke som fattar vad terroristen är just nu. Och där kunde historien tagit en helt annan vändning. Akilov kanske hade kommit undan eller jakten förlängts i flera dagar. Vad vet vi? Men det som sker är att larmoperatören Sara står på sig. Hon litar så på sin erfarenhet och sin instinkt.
Mm.
Så till slut lyckas hon mer eller mindre tjata till sig att man ska skicka ut en vanlig ingripande patrull. Det är ju verkligen inte en vanlig ingripande patrull som ska skickas på terroristjakten. Nej. Men det är det hon får ut. Och då skickas poliserna Alex och Emma från Täby polisstation. Och där sitter de och hör det här ropas ut som ett rutinärende. Kan ni åka och kolla en person i Märsta?
Mest troligt är de inte så sugna på det då.
Nej. Och de
vill delta i jakten.
Ja, och de tycker också, ska vi åka flera mil för det där? Så först är de på väg att inte ta jobbet. Till slut säger deras kollega, men för fan åk, tänk om det är han. Så Alex och Emma åker, Micke kämpar på, kör långsamt efter Akilov som försvinner, dyker upp.
Det här kan jag relatera till efter att ha spanat på människor när ens egna kollegor är borta så att man måste bita i fast man egentligen måste backa ur.
Ja, och det är också så att de letar sig längre och längre ut i no man's land i ett naturreservat. Ja. Så att det är liksom, han är omgiven av vass och fåglar till slut. Inte så mycket hjälp om det händer något. Så efter ungefär 40-45 minuter, då är Alex och Emma på plats. Och då griper de Akilov.
Ja, otroligt. Och sen pågår ju ett enormt eftergripande. Människor som tror att det slutar där. Det är där alltihopa börjar. Alla polisiära ärenden. Det är då den enorma utredningsarbetet drar igång. För att det i slutet ska bli någon form av lagakraftvunnen dom. Det räcker inte att man har en person. Så det pågår ett enormt utredningsarbete. Och sen sedermera så kommer en rättegång. Och nu undrar jag, Åsa, för jag tycker att det var väldigt... Du har varit på extremt många rättegångar. Du har varit i säkerhetssalen, jag kan gissa. Du har varit där jättemånga gånger. Men strax efter 9 den 13 februari 2018 kliver du in och är mest troligt med om någonting som du aldrig har varit med om tidigare och förmodligen aldrig kommer få vara med om igen.
Det är ju en livslevande terrorist som kommer in.
Ja, första gången som han hamnar på näthinnan.
på riktigt. Ja, precis. Mm. Den här mannen vi har sett på gryniga övervakningsfilmer, ja. Nu kommer han plötsligt in. Och det är ett ögonblick jag aldrig kommer glömma. Det är på rättegångar, det är alltid någon som sitter och smygtittar i mobilen eller viskar eller grejer. Det är totalt fokus.
Det är Sveriges grövsta brott som ska nu sätta igång och utredas. Eller, och
åklagaren har kallat för det grövsta brott riktat mot Sverige. Ja. Mm. Och det är också internationellt sett väldigt ovanligt att lyckas gripa en terrorist levande.
Mm.
Och inte nog med det, han svarar också på frågor. Sen är det lite mytbildning kring att han erkände och samarbetade och så. Han försökte slingra sig, han förnekade, tror jag, 18 brottsoffer. Han var inte alls så beredvillig att svara på allt. Han höll på att krångla helt enkelt. Men han pratade i alla fall.
Men det framgår också i boken att han var totalt känslokall. Att han gäspade och sådär. Men du köper inte riktigt.
Det där blev ju väldigt omskrivet och väckte stor upprördhet att han kallades för den likgiltige terroristen. Mm. Och det var ju så. Han satt ju och gäspade, tittade förstrött omkring sig, pratade med entonig röst, visade nästan aldrig någon mimik. Men så kan det se ut. Det behöver inte betyda att man är likgiltig. Jag har suttit på flera rättegångar där jag faktiskt haft kännedom om att en misstänkte brutit samman. Eller, så att, och jag hittade också i min research ett tidigare okänt PM som heter Akilovs mående under häktestiden.
Mm.
Vilket ju tyder på att det inte var helt stabilt.
Nej.
Sen framgår inte om han ömkade sig själv och mådde dåligt för sin egen del. Eller om han faktiskt hade någon form av empati med alla sina offer. Men det här... Ibland sitter vi journalister och letar minsta mimik, minsta tecken i ansiktet som faktiskt inte behöver säga någonting. Och jag har ju också intervjuat Akilovs advokat Johan Eriksson som har en illa dold frustration över att vi drar så stora växlar på hur någon sitter eller uppträder i en rättssal. Det behöver inte säga så mycket.
Nej.
Den här likgiltigheten kan också vara en sköld, ett sätt att hålla ihop.
En strategi,
det kan vara en taktik, det kan vara allt möjligt bakom det.
Men jag kan förstå anhöriga, de sitter ju också och letar. Så då han fick ju frågan rakt upp och ner. Mm. Känner du någon som helst ånger?
Behöver jag svara på frågan, säger han då.
Ja.
Om jag får killgissa här lite grann så tror jag att han har mått jättedåligt, men inte på grund av någon form av empati med sina offer utan av ömkan om sin egen situation.
Han kom inte till himlen.
Han landade med ansiktet i en grusväg i ett naturreservat i Märsta och nu tillbringar han sitt liv på en högsäkerhetsanstalt och kommer sannolikt inte ut igen.
Nej. Och det var inte enligt plan?
Nej.
Nej.
Han hade ju tänkt att dö som så kallad martyr och få en plats i himlen.
Mm.
Men IS tog ju inte heller på sig hans dåd. Vilket var nog ett av de största nederlagen för honom.
Mm.
Och det var ju en av få gånger han faktiskt visade någon form av känsloliv i rättssalen. Det var ju när ett målsägarbeträde säger att vet du om att IS inte har erkänt ditt dåd?
Mm.
Och då såg han faktiskt uppriktigt förvånad ut.
Mm. Okay.
Mm.
Ja, och sen den här galningen som det gärna skrivs om. Skolattacker, det är vansinnesdåd och så vidare. Du har ju luskat fram till exempel, och här gjorde jag ju en ganska snabb koppling till Anton Lenin Pettersson på Kronans skola. Det här med att ansökan om att få jobb, att vara utanför samhället, den upplevda kränkningen. Jag tycker inte att han framstår som hux flux, oplanerad och vansinnig.
Nej, men jag är allergisk mot när framförallt vi journalister förenklar och faktiskt förvanskar när vi kallar de här för ensamma galningar.
Mm.
Man ska vara medveten om att det här är planerade dåd.
Mm.
Man vaknar inte upp samma morgon med fradgar runt munnen och plötsligt kastar sig ut och mördar människor. Utan det här är planerade dåd. Gärningsmännen vet vad de gör. De är inte psykotiska, de är inte påverkade av droger. Inte i de fall jag har studerat i alla fall.
Nej.
Sen finns det ju det också, men i andra fall. De vet precis vad de gör.
Ja.
Och sen, hur ensamma, miserabla liv de än lever i in real life, så är de verkligen inte ensamma på nätet. Där ingår de i en internationell community som hejar på, peppar, inspirerar. När man inte har några andra gemenskaper så söker man sig dit.
Mm.
Så ensam galning leder ju tanken helt fel.
Ja. Och när du säger dem, då gör ju du samtidigt att det finns en koppling mellan Akilov och de andra som vi nu har talat om i närtid. Är det den kopplingen du ser? Att, att det inte var en sinnesdåd? Skolattacker, PDV-attacker, den här terrordådet. Är det egentligen någon av dem som har varit ett ensam agerande i dem? Men är det egentligen någon av dem som är ett vansinnesdåd? Eller har alla planerat, regisserat sina gärningar?
De skolattacker jag har studerat och det här terrordådet på Drottninggatan, det har varit planerade dåd.
Ja.
Och med gärningsmän som hittills har bedömts vara tillräkneliga.
Ja.
Men jag tycker så här, om vi tar skolmördaren Anton Lundin Pettersson och IS-anhängaren Akilov, så är det naturligtvis enorma skillnader. De har vuxit upp i olika världsdelar. Akilov i en diktatur, eller egentligen två diktaturer. Först Sovjet och sen Uzbekistan.
Ja.
Det finns ju självklart helt olika planeter där. Men som du var inne på, när man plockar isär deras liv och deras radikaliseringsprocess, så ser man röda trådar.
Mm.
Man bränner relationer, det funkar inte med familjen, det funkar inte med vänner. Man misslyckas med sina planer kring jobb och utbildning och karriär. Man odlar sin bitterhet, man ältar oförrätter som man tycker att man är utsatt för. Och så håller man på och så vänder man sig ut på nätet, söker gemenskaper där, hittar sina extrema forum, vilket diker man nu än söker sig till. För det ska man veta, varken Anton eller Akilov blev uppraggade. De sökte sig själva till sina miljöer där de marinerade sig och blev stärkta i det här. Båda var suicidala, båda ville dö i sina dåd.
Mm.
Och båda framade sina motiv, alltså istället för att se sig själv i spegeln att jag har ju misslyckats och jag har stor del i mitt eget liv, så ska man då frama det här i en måltavla. Anton menar på att det är muslimernas fel, att jag inte får något jobb, går arbetslös, och Akilov framar i att det är de otrogna, alltså vi västerlänningar som förstör min tillvaro. Så det finns ju liksom röda trådar, och båda hade en utlösande faktor. I Antons fall så var det att han inte fick ett jobb han hoppades på.
Mm.
Och i Akilovs fall så var det ett slutgiltigt besked om att han inte skulle få stanna i Sverige.
Mm. Och då är vi tillbaka. Den utlösande faktorn är oftast en upplevd kränkning av någonting. I det här fallet två olika saker.
Ja.
Mm. Ja, det pågår alltså i 24 stycken förhandlingsdagar där Akilov erkänner sina gärningar. Han visar i rätten inte särskilt mycket ånger till sitt kroppsspråk, och han vill inte ens svara på frågan. Men förr eller senare så döms han i alla fall för terroristbrott. Och det är en egen lagstiftning. Den här har vi varit inne på tidigare. Man undrar till exempel varför Anton Lundin Pettersson inte blev dömd för det, utan istället för mord med hatbrottsmotiv. Det är en egen lagstiftning, egna rekvisit. Och ett av rekvisiten är att injaga fruktan i liksom en hel befolkning. Och där kikar man på hur rädd blir egentligen moder Svea, Sverige som land.
Men det viktigaste rekvisitet och själva grundplattan, grundkravet, det är ju att åklagaren måste bevisa i hårda fakta, svart på vitt, hur staten har drabbats.
Mm.
Och det är det här som jag tror att många inte har kläm på. I alla fall, och åklagaren berättar ju att till och med några av landets främsta mordutredare trodde det var klappat och klart.
Mm.
För man har inte riktigt koll på det här. Jag menar, Drottninggatan såg ut som en krigszon. Akilov bekänner sig till IS. Det är klart, det är terrorbrott. Fast det räcker ju inte. Det räcker inte hur brutalt det är, hur många döda det är. Åklagaren måste som sagt med hårda fakta bevisa att staten har drabbats. Det är grundkrav nummer ett. Uppfyller man inte det så kommer man inte vidare. Så åklagaren satte ju två utredare på att dammsuga svenska myndigheter och sjukhus och andra instanser. För att med siffror som inte går att vifta bort som känslor visa att staten hade skakats i grunden.
Mm.
Och det, han var absolut inte säker på att lyckas få Akilov dömd för terrorbrott förrän han hade den här sammanställningen klar.
Mm.
Och en viktig punkt var att han ville få ut trafikdata från från Post- och telestyrelsen.
Mm.
Mobilnätet gick ju ner.
Mm.
Men Post- och telestyrelsen ville först inte lämna ut uppgifter till den här terrorutredningen. Så åklagaren fick ju hota med husrannsakan för att få ut uppgifter som visar svagheterna i mobilnätet. Man kom ju inte ens fram till 112 stundtals. Så det här var jätteviktigt och helt centralt för att han skulle komma vidare med just terroristbrott.
Mm. Ja, det var det jag tänkte komma till, det svåra bevisläget. Att kunna bevisa motiv och drivkraft kopplat till terroristbrottslagstiftningen. Vi alla vet ju att både han och Breivik, de gick på mjuka mål för maximal effekt. Det injagar fruktan i en hel befolkning. Men de här rekvisiten är ju så jävla svåra att bevisa. Att tvinga samhällsorgan att vidta åtgärder eller att avstå från att vidta åtgärder. Det är ju mycket lovat och det, jag kan tänka mig att Hans Hirman hade ett ganska tufft arbete att ticka i de här boxarna.
Men alltså, ribban ligger ju så högt, ja. Så det är nästan inga mål som passerar nålsögat. Nej. Även fast folket känner att det här är ju terror och det här är terror. Mm. Man vill, alltså det, då går ju trender i brottsrubriceringar. För några år sedan så var det just hatbrott som var på tapeten.
Mm.
Man var upprörd om något inte betecknades som ett hatbrott när man tyckte att det var ett hatbrott. Nu har man rusat vidare och nu vill man gärna att någonting ska vara ett terrorbrott. Men...
Mm.
Åklagare och domstol måste ju förhålla sig till de här snåriga paragraferna. Mm. Och där ligger ribban så högt så det är nästan ingenting som passerar. Och både åklagaren Hans Hirman och Akilovs advokat Johan Eriksson menar ju på att egentligen om det bara gick så skulle man kunna ta bort terrorbrott.
Mm.
Nu kan vi inte det för det skulle förstöra internationella samarbeten. Mm. Sverige skulle betecknas som en oas för terrorister. Men egentligen så menar de att det skulle gå räcka att döma för gärningarna. Har du begått mord, då döms du för mord. Det finns livstid i den straffskalan.
Mm.
Och man kan titta på om det finns synnerligen försvårande omständigheter och annat. För terrorbrott är så missförstått och politiserat i debatten.
Han blev dömd, livstid och utvisning. Ändå är han, var är han någonstans?
Hall.
Mm. Och sitter han i bunkern?
Ja.
Mm. Och varför tror han ju det?
Där sätter man ju dem som betecknas som högriskklienter. Och det är ju en högsäkerhetsanstalt han är på. Initialt var han på Kumla som också är en sån högriskanstalt. Mm. Det finns olika kriterier för när man placerar någon,
ja,
där.
Ja, det kan vara att man har bedömt att det finns fritagningsrisk. Att interner kommer vilja slå ihjäl honom. Eller andra saker som är, ingår i deras riskbedömning.
Sprida sina...
Exakt, skapa nya gärningspersoner in-house.
Bli en kriminell influencer.
Ja. Och det blev ingen färd till himlen för honom. Men det var inte bara han som fick livstid, säger du i boken.
Mm.
Utan det är väldigt många andra som också har fått livstid. Vad menar du med det?
Ja, det är inte jag som säger det, utan det är mina intervjupersoner. Mm. Till exempel så var det en belgisk kvinna, 31-åriga Maylis, som dog på Drottninggatan. Och jag åkte till hennes familj i Belgien och träffade hennes föräldrar och lillebror, som nu själv har fyllt 31 år och har blivit äldre än sin stora syster. Och de beskriver att de har fått livstid. De har förlorat sin älskade Maylis. Hon var mamma till en liten pojke som var så liten då, så han... fick aldrig lära känna sin mamma. Vi besökte graven där hon ligger och där hade lilla sonen lämnat en teckning på mors dag till en mamma han kanske knappt kommer ihåg.
Mm.
Han var så liten då. De har fått livstid i den meningen att deras liv aldrig mer blir detsamma. Den här enorma sorgen och smärtan kommer inte ta slut. Och lillebror till Maylis, han som är 31 nu, han beskrev att vi var tvungna att lära oss gå igen. Vi var tvungna att lära oss äta igen. Vi var tvungna att lära oss borsta tänderna igen.
Mm.
Alltså hela tillvaron kullkastas.
Mm.
Och så är det ju för många av de drabbade. Ja. Och det finns ju också andra, även de som överlevde beskriver att deras liv är beskuret. Om vi tar kvinnan med den röda rullväskan igen, hon reser inte. Hon älskade att resa, hon kunde resa ensam. Hon har blivit rädd för mycket. Det som tidigare var guldkant på tillvaron känns nu som ett hot, faror. Vardagen blir beskuren. Det är inte samma liv längre.
Nej. Någonstans, jag tror att det är en av de sista kapitlerna, vet inte om det är du eller någon annan, men ett dåd utan slut. Mm. Att det finns inget, till skillnad då från vad GV uttryckte tidigt, det finns inget slut på det här för många.
Åklagaren sa under rättegången att Akilov sitter på livstid, men hans handlingar pågår fortfarande. Mm. Och det skulle jag säga att de gör i människors själ och hjärtan.
Mm. Samhället då? Jag sa ju inledningsvis att det finns ett förut efter, såklart. Men kopplat till tänk terror, den mentala usvängen, belyses också i den här boken. Vad menas med det? Det finns ett förut efter. Hur tror du samhället tänker kring de här frågorna nu?
Jag tror att Drottninggatan har förändrat Sverige fundamentalt i grunden, fast mycket i det tysta. Mm. Man måste titta på det för att se det. Till exempel, något väldigt konkret, är ju fordonshinder som har placerats ut. Betonglejonen på Drottninggatan är mycket större och många fler. Och jag gjorde en enkät bland Sveriges kommuner. Vissa städer har ju verkligen tänkt på de här bitarna. Några städer menar på att vi är så små, så det här gäller inte oss. Det var en väldig trygghet i att de var så geografiskt avlägsna att det kan inte hända dem, tyckte de.
Mm.
Men sen har man ju, som vi varit inne på flera gånger, börjat terrorträna även helt andra yrkesgrupper än polis och säkerhetstjänst.
Mm.
Och det har vi ju avhandlat i tidigare poddavsnitt. Men det är, tycker jag, är en sån paradigmskifte i Sverige. Att det är inte bara rättsväsendet som tänker terror och övar på att hur man kommer undan en terrorist eller en skolmördare, utan lärare, sjuksköterskor, busschaufförer, idrottsledare. Jag själv var ute på en turné med Riksidrottsförbundet som försökte terrorträna alla sina olika idrottsgrenar. Och det var liksom, förstämningen bredde ut sig bland de här fotbollstränarna och hockeytränarna som insåg att de ska inte bara tänka på vems trunk som ligger slängd i omklädningsrummet. De ska fundera på vad den kan innehålla. Mm. Kan det ligga en hemmagjord
bomb? Varför den ligger där?
Ja. Det här är ett helt nytt sätt att tänka på.
Mm.
Och sen har vi också fått ny lagstiftning, nya verktyg för rättsväsendet. Även om många debattörer tycker att det går långsamt, så har ju Drottninggatan utlöst lite action. Man hade länge diskuterat olika åtgärder. Nu blev det plötsligt bråttom. Och sen det här har också smält samman med gängkriminaliteten, så att det är inte bara Drottninggatan som har drivit fram nya verktyg för polisen och ny lagstiftning. Det har gått hand i hand med skjutningarna.
Mm. Ja, jag själv har ju varit på stipendieresa i New York och där fått vara med en arkitektbyrå som bygger jävligt snygga hus från start. Men nu bygger de också Ground Zero, de bygger runt FN-huset och så vidare. Hur bygger man in public safety på offentliga platser? Som man bygger helt enkelt bort terrordåd, men på ett jävligt snyggt sätt. Så att det går inte att se med blotta ögat varför Times Square ser ut som det gör. Men varje stolpe, varje bänk, varje blomkruka finns där av en anledning. Kommer man hem till Sverige, besöker någon marknad i Gamla stan, och då är det någon som har ställt dit en halvdeppig betongsugga och lagt en liten kvist på för att det inte ska se så hårt ut mot ögat. Men nu jobbar man ju så även i Sverige med stadsplaneringen. Nu pratar man inte bara om hur ska vi kunna bygga bort våldtäkter i den här parken genom att ta bort buskarna och sätta upp en lampa, utan nu är vi där i tanken. Hur gör vi för att bilar inte ska komma in här och döda människor?
Och sen det här som vi var inne på när jag exemplifierar med den här prästen vars son går i lågstadiet men direkt tänkte terror när en buss exploderade. Jag tror att man kan nog inte underskatta hur det här Drottninggatan omedvetet letar sig in i vårt tankevärld. Nästa gång det sker någonting, så hoppas jag i alla fall att folk inte kommer dra upp sina mobiler och börja filma utan dra därifrån.
Ja.
och förstå att det här kan vara terrordåd, det kan komma i flera attacker, flera vågor.
Tänk terror, den mentala utsvängen, då är vi där igen. Sista frågan, hur vill du att din bok lever vidare nu? Kommer det bli en serie, film, kommer den användas som utbildningsmaterial för föreläsare, utbildare? Om du får önska.
Ja, jag tror och hoppas att det är en tidlös bok på det sättet. Ja. Om jag ska vara riktigt så här högtravande, som historisk dokumentation. Det var någon recensent som skrev att den kan användas i alla möjliga ämnen i skolan. Mm. Så jag hoppas den liksom får stå där på någon bibliotekshylla och bara finnas för den som någon gång vill återvända till den här händelsen och försöka förstå vad var det som hände egentligen och vad betyder det här för Sverige. Redan nu har vi också gjort en podd som ligger på Spotify. Det är alltså inte samma sak som ljudboken, utan det är en separat publicering. 6 delar i podden där man får höra flera av mina intervjupersoner, deras egna röster, och jag blir intervjuad och är som en berättare eller en röd tråd. Men sen det här med film och sånt, det vet jag inte. Jag är bara så glad att boken är där den är. Det var mitt liksom stora mål. Sen får man se vad som händer. Jag menar, blir det mer så gärna det.
Vi är jättetacksamma för att du ville besöka vår podd och för att vi fick prata om den här händelsen. Vi kan bara förnimma känslan av att ha sin bok i butik. Vår egen bok har ju precis fått en titel och ett omslag.
Ja, och det har jag berömt. Och ja, vecka 36 har jag noterat i min papperskalender här.
Då får du läsa en fiktiv del som är väldigt hårt sammanknuten med verkligheten. För vi har ju gett oss på greppet att skriva en deckare där det inte får finnas några faktafel om hur polisarbete går till. Vi får se om vi lyckas. Snart är det måndag igen och då blir det veckans spaning med oss och Meta Broddare. Och fram till dess så finner ni oss på Instagram. Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Ni kan mejla oss hej@ljungdahlochginghede.se eller gå in på vår hemsida som inte helt otippat heter ljungdahlochginghede.se. Vi tackar Oliver, vi tackar Podplay, vi tackar Åsa igen. Och så läser ni Åsa Erlandssons bok Drottninggatan.